Hej och välkomna tillbaka till Fjärilarnas podd. Det här är femte avsnittet. Det värmer mycket att så många redan har laddat ner och lyssnat till de olika berättelserna. Jag heter Ludmilla och jag har fött fem barn. Fyra av dem lever. Jag jobbar som läkare och terapeut privat i Uppsala och jag möter personer som har kriser eller mår dåligt på olika sätt. Självmordsnära, anhöriga till personer som mår dåligt, anhöriga till personer som tagit sitt liv och så vidare. Jag föreläser också om självmord och liknande fokus runt om i landet. Om du vill dela med dig av en historia om en älskad person som har tagit sitt liv här i Fjärilarnas podd så får du gärna höra av dig till mig. Jag finns på ludmilla@kbtdittliv.se. Dagens avsnitt handlar om Alexander. Och det är hans sambo, Sara, som också är mamma till deras gemensamma son Jack, som berättar. Alexander hade en tuff uppväxt. Han växte upp utan sin pappa efter att mamman vunnit vårdnaden över honom och hans två år äldre bror. Mamman var missbrukare och behandlade barnen väldigt illa. Till slut blev hon av med vårdnaden också. Alexander fick under ett par år bo i någonting som han kallade för ett skolhem, där han blev utsatt för sexuella övergrepp. Som 10-åring hamnade han i en bra och rejäl fosterfamilj i Borås som tog in honom som sitt eget barn. I familjen fanns 3 biologiska barn och 3 fosterbarn med Alexander inräknat. Det här var ju otroligt bra för Alexander, men då var han redan djupt ärrad och fick inte någon psykologisk hjälp förrän vid 14 års ålder. Som 16-åring gjorde han sitt första av åtminstone 7 självmordsförsök. Alexander hamnade i drogträsket och började med amfetamin. Som 20-åring kom han till ett behandlingshem och flyttade efter det upp till Örnsköldsvik. Jag träffade Alexander 2012 genom en gemensam vän när han bodde i Örnsköldsvik och vi blev kära ganska fort. Vi hade en väldigt bra relation trots att han i perioder mådde dåligt och drack mycket alkohol. Han flyttade upp hit till Luleå och läste till undersköterska. Han ströjobbade inom äldrevården men hans mål var att bli ambulanssjukvårdare. Ett halvår in i förhållandet pratade vi redan mycket om en gemensam framtid som inkluderade att få barn. I april 2013 mådde han sämre igen. Han hade sökt ett jobb men låtit bli att lämna referenser från en tidigare arbetsplats där han misskötte sig för att öka chansen att få det jobb han nu sökte. Chefen på nya stället fick reda på det och det blev oklart om han skulle kunna få det här jobbet. I slutet av månaden åkte han ner till Stockholm för att hälsa på sin fosterfamilj som hade flyttat dit. Efter några dagar började han skicka märkliga sms till mig med kärleksförklaringar som jag aldrig tidigare hade fått. Han skrev bland annat att jag hade varit hans livboj under den senaste tiden. Jag förstod ingenting och blev bara glad av att läsa det ända tills han skrev att han skulle ta sitt liv. Jag försökte ringa som en tok men han tryckte bara bort mig och skrev åt mig att sluta ringa. Jag hade inte adressen till familjen och inte heller rätt efternamn så jag kunde inte få tag på någon av dem. Jag försökte nå Alexander i timmar innan hans fosterbror äntligen kunde svara i hans telefon. De hade hittat Alexander i ett badrum där han hade skurit sig i halsen och han var nu förd till sjukhus. De skulle kontakta mig för uppdatering senare under kvällen. Men Alexander hade kodlås på sin telefon och därför kunde de inte höra av sig förrän dagen efter. Fram till dess svävade jag i ovisshet och visste inte om han var vid liv eller inte. Alexander blev kvar på psykiatriska vårdavdelningen en tid innan han kom hem igen. Då med diagnosen bipolär sjukdom. Han hade sedan tidigare en ADHD-diagnos. Han fortsatte må väldigt dåligt, men han började medicinera med litium så blev han bättre, men inte bra. För min del hade kaoset bara börjat. Jag var konstant rädd för att han skulle göra ett nytt självmordsförsök och att jag skulle mista honom. Jag fick panik varenda gång jag ringde honom och han inte svarade på första samtalet. Under sommaren som kom mådde han bättre. Och i augusti fick vi veta att vi väntade barn och trodde då att det perfekta livet låg framför oss. Han friade och vi började planera vårt bröllop. Men under hösten 2013 så mådde han lite sämre igen och vände sig till psykiatrin där han efter en konflikt med läkaren fick litium indraget. Det var en tillfällig indragning och han hade tabletter hemma som räckte ända tills han fick det löst med ett nytt recept med hjälp av en annan läkare. Han anmälde det här till IVO, men de stod på läkarens sida och han orkade inte överklaga. Han låtsades om som att han inte brydde sig nämnvärt om det här som hade hänt, men han gick hela tiden och funderade på om han verkligen behövde litium. Om han hade bipolär sjukdom eller om det bara var posttraumatisk stress. I februari 2014 slutade han med litium. Och då blev han allt sämre i sin sjukdom för varje dag. Han blev aggressiv, våldsam, sov nästan ingenting och blev väldigt pigg när han hade druckit alkohol. Han blev psykotisk. En dag när han kom hem från jobbet i mars så frågade han mig om jag någonsin får känslan av att jag ska dö och se min egen grav. Jag tyckte det var en märklig fråga och vi satt plötsligt mer eller mindre och planerade hans begravning. Och från att förut ha sagt att han ville bli kremerad och strödd berättade han att nu vill han ha en vanlig grav. En fast plats som han kallade det. Och berättade att han ville ha en röd gravsten med svart text på. Jag minns att jag sa att det är bättre med vitt. Tiden fortsatte att gå. Han berättade hur dåligt han mådde och uttryckte många gånger indirekt att han inte orkade leva mer. Den 25 april föddes vår son. Alexander älskade honom oerhört mycket, men han verkade ha lite svårt för att ta till sig honom. Han var borta väldigt mycket. Jobb, träning, datorspel tog upp mycket av hans tid. Tid som jag tyckte att han borde lägga på bebisen istället. Det blev såklart en hel del tjafs om det. Fast jag försökte att inte ställa för höga krav på honom eftersom jag visste mycket väl att han hade det jobbigt. Alexander var fortfarande väldigt labil och explosiv i sitt humör. När jag ställde krav blev han arg och vid flera tillfällen var han fysisk mot mig. Vi fick en sosanmälan på oss och jag gjorde klart för honom att om det blir tal om att förlora vårdnaden så kommer jag ta Jack och lämna Alexander omgående. Egentligen ville jag inte ge upp relationen. Inte bara för att jag älskade honom så mycket utan också för att jag ville att familjen skulle vara hel. I det stora hela hade vi ett bra förhållande. Vi pratade om allt med varandra, stöttade alltid varandra. Vi respekterade varandra och hade alltid kul tillsammans. Samma sorts humor. Och vi gjorde det mesta ihop. Alexander var en snäll och väldigt intelligent människa. Och med ett stort och gott hjärta. Han var mer mån om andra än sig själv och ville inte vara en börda för någon annan. Därför bar han de allra största smärtorna ensam i det tysta. Han gjorde allt vad han kunde för att vara en god medmänniska. Men hans mående, missbruk och problem i sig själv satte ibland stopp för det. Humör hade han, men det krävdes mycket för att han skulle bli riktigt arg. Min pappa dog under vårt förhållande och han nästan bar min sorg åt mig. Han gjorde allt för dem han älskade. Och för att de skulle må bra utan att tänka tanken på att kräva någonting tillbaka eftersom han inte ville belasta någon. Han älskade och var otroligt älskad av många människor. Det gick inte att vara i närheten av honom utan att le. Han var en riktig skämtare. Även på de allra sämsta dagarna fick han mig att le och skratta. Men efter att han slutat med sitt litium, då blev han personlighetsförändrad. Anmälan lades i alla fall ner efter att SOS hade pratat med mig och det lugnade ner sig. Men vi pratade ändå mycket om framtiden, om hur det skulle vara om vi någon gång skulle gå skilda vägar. Alexander var osäker på om han skulle klara av Jack på egen hand då, för han var väldigt osäker i sin papparoll. Jag försökte att alltid göra honom delaktig när han var hemma, men han orkade inte riktigt. Det blev mer och mer prat om hans dåliga mående. och han sa flera gånger att han mår så dåligt att han inte vill leva. Jag försökte förmå honom att skaffa en samtalskontakt, för han hade aldrig på riktigt pratat ut om och bearbetat det som han hade gått igenom under sitt liv. Den 5 juni var Alexander på sitt första och sista samtal. Han tyckte faktiskt att det kändes rätt okej att prata efteråt. Men relationen var svajig till följd av hans beteende. Och den 10 juni träffades vi för sista gången. Han for iväg till gymmet och sitt jobb. Hans sista ord ekar fortfarande i mitt huvud. Hej då lilla mamse. Hej då lilla bebse. Vi ses aldrig mer. Det sista hade han börjat säga allt ofta när han skulle iväg. Men den här gången blev det alltså verklighet. Under tiden han var borta så hamnade vi i tjafs i telefon igen. Jag var fruktansvärt trött på hemsituationen, då jag både fick försöka stötta Alexander i hans mående och stå ut med allt negativt jag fick ta emot ifrån honom och dessutom sköta om hem och en 6 veckors bebis med kolik i stort sett på egen hand. Jag bestämde mig för att ta med lilla Jack och åka och övernatta i min mammas lägenhet för att markera också vad som kommer att hända om ingen förändring sker. Visa att han faktiskt inte vill komma hem till ett tomt hem. Vi hade lite sms-kontakt under kvällen, sa godnatt och skickade något hjärta till varandra. 22.49 fick jag hans sista sms där han frågade om jag berättat någonting för min familj. Jag svarade nej. Efter 20-30 minuter så hade jag inte hört något mer och skrev då till honom att det är ju tur att han bryr sig om det åtminstone. Jag försökte få tag i honom under hela dagen utan att lyckas. Jag hoppades att han bara hade glömt telefonen hemma när han åkte till jobbet. Men när jag inte kunde få tag i honom en timme efter att han skulle ha slutat och hunnit hem så förstod jag någonstans att mina värsta farhågor hade blivit verklighet. Att jag mer eller mindre bara skulle åka hem för att få det bekräftat. Jag ringde min kusin när jag var på väg hem för att be honom att vara med Jack i trapphuset medan jag skulle gå in i lägenheten och kolla läget. Inne i lägenheten fortsatte jag att försöka skjuta upp att möta den verklighet som jag visste väntade mig. Jag gick in i varenda rum innan jag till slut gick till rummet som jag hela tiden anade att jag skulle hitta honom i. Det var hans spelrum som senare faktiskt skulle bli vår sons rum. Där satt han, lutad emot väggen, med ansiktet dolt så att jag åtminstone slapp att bilden av hans ansikte skulle etsa sig fast i mitt huvud. Jag minns att jag skrek sekunden jag hittade honom och min allra första känsla var total panik. Jag gick ut i trapphuset och bad min kusin ringa polisen för jag såg ju direkt att jag kommit alldeles för sent. Under samtalet med SOS bad de oss att dubbelkolla att han verkligen inte levde. Så jag gick in i lägenheten igen. Min kusin erbjöd sig, men jag ville skona honom så mycket som möjligt. Så jag gick in i lägenheten igen. Gick fram till Alexander. Kände på hans överarm. Jag kunde inte avgöra om han var varm eller kall. Men alla likfläckarna visade att han hade suttit där. Han satt i många, många timmar. Jag stod länge som förstenad och tittade på kroppen. Det kändes som en evighet. Jag kände hur hela mitt liv rasade samman. Men jag tror inte att jag grät. Bland alla de här känslorna jag hade i kroppen så minns jag också att jag kände lättnad. Lättnad över att inte behöva leva med den rädsla jag levt med under det senaste året. För nu hade det värsta redan hänt. Men i samma sekund så kom skulden och skammen som inte kunde släppa taget om mig under de 2 första åren. Hur fan kunde jag ens känna lättnad? Vad är det för fel på mig, tänkte jag. Jag hade förlorat den man jag velat och trott att jag skulle spendera resten av mitt liv med. Och mitt bland alla känslor så känner jag även en lättnad. Jag har länge skuldbelagt mig själv. Tanken på hur våra liv hade sett ut idag om jag inte hade åkt hemifrån kvällen före. Hade han levt idag då? Skulle jag ha kunnat rädda honom? Eller hade han ändå tagit livet av sig vid något annat tillfälle? Jag var inte med vid begravningen och jag såg honom aldrig död på bårhuset och det ångrar jag än idag. Men jag gjorde det där och då allt för att försöka stänga av. Försöka skydda mig från det som hade hänt. Försöka stänga in mig i en bubbla där jag övertalade mig själv om att det inte hänt. Att han någon gång skulle komma hem igen. Begravningen hölls med endast de närmaste på plats. Han låg i en vit kista, prydd av en blomsterdekoration med röda rosor, vita liljor och en vit prärieklocka. Han begravdes på dagen en månad efter dödsfallet i Nätra gravkapell som ligger i Bjästa strax utanför Örnsköldsvik. Det finns så många saker som har bidragit till att Alexander tog sitt liv. Sin tuffa uppväxt som faktiskt liknade den i boken Pojken som kallades D. Och han fick aldrig bearbeta det ordentligt. Missbruk, alkohol, droger och steroider, ja, det drog ju inte åt rätt håll. Han kände sig sällan älskad och ansåg sig inte vara värd att vara älskad, trots att det fanns så många runt omkring honom. Sitt extremt dåliga mående till följd av sina diagnoser gjorde sig till. ADHD var obehandlad efter att det hösten 2012 kommit till sjukvårdens kännedom att han försökte överdosera sitt Ritalin. Han fick inte den hjälp han hade behövt under våren 2014. Psykiatrin felbedömde honom och därför fick han inte den vård som han egentligen var i behov av. Han trodde inte heller någonsin att han skulle kunna bli en bra pappa på grund av alla problemen som han inte kunde se någon lösning på. Ja, så skriver Sara. Och det är en otroligt sorglig historia det här också. Och jag tänker på vad svårt det måste ha varit för Sara att vara ensam med en liten bebis samtidigt som han bär på den stora sorgen. Jack är idag inte längre en bebis utan nu är han 3,5 år. Och han pratar mer och mer om sin pappa. Sara berättar. Jack pratar mer och mer om pappa ju äldre han blir. Vi brukar säga att pappa är en gravsten. Och att man bara kan se pappa på foton. Det blir oftare och oftare som han säger att han vill vara med sin pappa och att han saknar honom. Då försöker jag förklara för honom att det inte går, men att pappa älskar honom. För mig känns det lite skönt att han fortfarande är så liten att jag har lång tid på att förbereda mig på vad jag ska säga åt honom i framtiden. För hur förklarar man egentligen för ett barn att dennes förälder inte orkade leva längre, samtidigt som han försöker att inte belasta barnet för mycket. Han blir ibland ledsen för att han inte kan vara med sin pappa, men han tycks ändå acceptera situationen och att jag som hans mamma inte kan påverka det, hur mycket jag än vill. Och där slutar historien om Alexander, Sara och Jack. Det är många som funderar över hur mycket man ska berätta för ett barn om självmord och om döden. Grundregeln är att vara ärlig och att låta barn vara delaktiga i den mån de vill. Man ska inte ge detaljer som barnet inte frågat efter. Använd de rätta orden. Säg att personen har dött och inte att den har gått bort eller någon annan omskrivning. När barnet frågar hur, så berätta att personen tagit sitt liv. När barnet frågar varför, så berätta att personen just då inte orkade leva längre. Men berätta också att det kan kännas så ibland, men att det alltid går över. Och om barnet någon gång skulle känna så, så måste det berätta det för en vuxen så man kan få hjälp. Det är ju precis som när man har ont i magen eller ont i ett ben. Då säger man ju till sin vuxna, så att man kan få hjälp. Ibland går inte det onda bort på en gång. Men man får i alla fall hjälp att hantera smärtan och tröst om det behövs. Och så är det om man får ont i själen också. Var ärlig och visa dina egna känslor. Vi behöver visa barn vad döden är och hur vi vuxna hanterar den. Hur vi sörjer och hur vi faktiskt också till slut kan leva vidare. Det är allt för ofta som barn hålls utanför. I all välmening så försöker man skydda dem. Men döden är en del av livet och vi måste lära oss att hantera det. Tyvärr är det också väldigt vanligt att man ljuger om dödsorsaken när det är självmord. Man säger att det var en olycka, att det var cancer eller någonting annat som inte innefattar just självmord. Det man lär barnet då är att självmord pratar man inte om. Det bibehåller skam, skuld och tabu kring ämnet. Låt barnet också ta adjö av den som har dött. Låt barnet vara delaktigt precis så mycket det vill. Fråga och berätta vad man kan göra och vad man kan få ta del av. Kanske vill barnet vara med när man klär den döde. Kanske vill barnet lägga ett brev i kistan eller någonting annat. Krama den döde. Hålla handen. Begravning och urnsättning kan barnet också vara med på, förstås. Faktiskt så kan man även vara med på kremering om man vill. Jag kommer berätta mer om barn i förhållande till döden i ett senare avsnitt. Tack för den här gången och var rädda om varandra.